بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا ولا علينا آمين يا رب العالمين Vi fortsätter att gå igenom hadither från Kitab Bulugh al-Maram. Och vi talade sist om vissa saker som bryter ens wudu. Och vi fortsätter i samma kapitel. Och vi har kommit fram till den nionde hadithen i kapitlet. Och det är hadith Jabir. Och jag tror era studiehäften är hadith 81, eller? Hadith Jabir ibn Samura. Vem läser? Vem läser? Bram? Finns ett tillägg också i Sahih Muslim för någon som vill kan du skriva, annars det kommer att komma senare i kapitlet om bönen, och det är att mannen fortsätter och frågar, får jag be i fårhagen eller där fåren och lammen yani sover, och då så säger profeten Ali Islam ja, och han frågar sen, får jag be i kamelstallet, och då så säger han nej. Ja, och det, den hadithen kommer vi att ta upp senare när vi talar om bönen. Och den här hadithen om att kamelkött bryter wudu är, som Ibn Khuzaima säger, en hadith som det inte råder något tvivel om att den är autentisk. Det finns ingen som helst orsak i att kritisera den här hadithen. Hadithen är sahih. Hadithen tyder på flera saker. Den första är att mannen kommer och frågar om dessa olika kött bryter ens wudu. Och då säger här Sheikh Uthaymin rahimahullah, det här tyder på hur sahaba var måna om att fråga i religionen, även om det skulle vara mindre frågor. Det är allt vad sahaba måna om att lära sig. Så mannen frågar om lammkött. Al-ghanam. Och al-ghanam omfattar, som ulema här nämner, yani lamm och getter och får. Yani hela den familjen omfattas här. Han frågar om att äta dess kött om det bryter wudu. Och då så säger Rasulullah alayhi salatu wasalam nej, det bryter inte wudu. Eller han säger att du kan göra wudu om du vill. Ska jag göra wudu om jag äter detta kött? Och då säger han om du vill. Och vad man förstår av det är att det inte bryter wudu. För då skulle han inte ge valet, utan han skulle säga till honom att göra wudu. Taib, så att äta lammkött bryter inte wudu. Men han säger till honom, gör wudu om du vill. Och det finns en faida i den här meningen. Och det är att det är tillåtet att göra wudu om man redan har wudu. Det är en fråga som diskuteras. Yani en person har wudu, äter lammkött. Han får göra wudu. Trots att han har kvar sin wudu. Vilket tyder på att det är tillåtet i islam att göra wudu på wudu. Så du måste inte tappa din wudu för att förnya din wudu. Nej. Den andra bestämmelsen från hadithen, som är den viktigaste, det är att den som ätit kamelkött måste förnya sin wudu. Kamelkött bryter wudu. Då mannen frågade och profeten alaihi salam sa naam, yani du ska göra wudu. Och han sa inte till honom om du vill. Så att det är obligatoriskt att göra wudu om man ätit kamelkött. Och ska be självklart. Naam. Så kamelkött bryter wudu. Och det här är åsikten av Imam Ahmed. Att kamelkött bryter wudu. Imam Ahmed och Ishaq ibn Rahoya och ibn al-Mundhir, ibn Khuzaima, al-Bayhaqi, och de nämner att detta är åsikten av ashabul hadith, yani de lärda från hadith. طيب. Och när man säger ashabul hadith, yani al-Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Ibn al-Musayyib och alla yani al-muhaddithin var på denna åsikt att wudu bryts av att äta kamelkött. Och det är också den åsikten som Ibn al-Qayyim håller att vara starkast och en Nawawi. Han säger att denna åsikt är den som stöds av bevisen. Även om majoriteten av de lärda är på den andra åsikten. Och sen har vi den andra åsikten att wudu inte bryts av att äta kamelkött. Wudu inte bryts utan det är en rekommendation att göra wudu och inte obligatoriskt. Och denna åsikt hålls av la'imma, de tre resterande imamerna som blir vilka? Abu Hanifa, Shafi'i och Malik var på åsikten att wudu inte bryts av att äta kamelkött. Och då kanske någon säger, men hur i hela världen kan de ha den åsikten när hadithen är så tydlig? Gällande imam Shafi'i, som nämner Bayhaqi, som också tillskrev sig i Shafi'is madhab, att det tillskrivs imam Shafi'i att han sa, om hadithen är autentisk så är det min madhab. Yani, om hadithen om kamelkött är sahih så är jag på den åsikten. Okej? Okay? Och hadithen är sahih. Så att det är korrekt att också säga att det här är imam Shafi'is madhab. Taib. För att hadithen är autentisk. Now. Så hur kommer det då sig att al-Jumhur eller de andra imamerna säger att man inte behöver göra wudu om man ätit kamelkött? De baserar sig på en hadith som berättas från Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, där han säger att det sista beslutet som profeten alaihissalam gav, det var att man inte behöver göra wudu från det som tillagats på eld. Det sista beslutet som han gav var att man inte behöver göra wudu om man ätit någonting som tillagats på eld. Okej. Okay. Och denna hadith finns i Abi Dawud. Naam. Och vi kommer att komma tillbaka till denna hadith snart. Taib. Men här i alla fall, el-istidlal, beviset är att kamelkött är tillagat på eld. Så att det sista beslutet är att om kamelköttet är tillagat på eld behöver du inte göra wudu. Det är deras tolkning att kamelkött omfattas av denna istithna, eller denna upphävning. Att man inte behöver göra wudu av något kött alls som tillagats av eld. Och värt att nämna är att i början av islam så gjorde man ju wudu om man ätit någonting som var tillagat på eld. Och tillagat på eld betyder här grillat och kokat eller stekt, eller allting som tillagats på det här sättet. Ja. Men att den sista domen då var att man inte behöver göra wudu. Och då säger de att även kamelkött omfattas av detta. Men den första åsikten är den autentiska, eller den inshallah mer korrekta åsikten. Att man ska göra wudu. Och hadith Jaber som al-Jumhur, eller de flesta ulema här använder, är förkortad. Den är en av ruat, yani de som berättar hadithen, det är hans förståelse av hadithen. Och samma hadith nämns från andra berättarkällor mer detaljerat. Och hadithen är som följande. Det är att profeten alaihi salatu wassalam åt lammkött. Och så gjorde han wudu och så gick han och bad dhuhr. Och sen kommer han tillbaka och äter mera kött. Och gör inte wudu till asr. Okej? Okay? Så mannen som berättade första hadithen i kedjan förkortar hadithen. Och säger att det sista beslutet, eller det sista valet, var att han inte gjorde wudu för det som tillagats av eld. Men om du går tillbaka till själva hadithen så handlar den om lammkött. Okej? Okay? Och den nämner att han första gången gjorde wudu och andra gången inte gjorde wudu. Och inte att han säger att den som ätit någonting som tillagas av eld behöver inte göra wudu och så vidare. Det handlar hadithen inte om. Och hadithen handlar inte om kamelkött, den handlar om lammkött. Så den här förståelsen på hadithen håller inte. Utan Vi går tillbaka till hadith Jabir att kamelkött bryter wudu. Okay? Och även som Sheikh Albani säger att även om vi går efter den här hadithen så är kamelkött ett undantag. Yani, du behöver inte göra wudu om kött är tillagat på eld, men om det är kamelkött måste du göra wudu. Okay? Baserat på denna hadith. En annan fråga som också diskuteras, det är om de olika delarna. Kamelkött bryter wudu. Och då säger ulema, spelar ingen roll om det är mycket eller lite. Yani, en person har wudu och han smakar en köttbit. En liten köttbit, en tugga. Han säger, det var inte gott. Har han tappat sin wudu? Eller ska han säga, det var så lite. Jag har inte ätit mig mätt. Han har tappat sin wudu. För att, har du ätit kamelkött? Det är generellt mycket lite. En annan fråga är om du ätit någonting annat än köttet från kamelen. Om du ätit till exempel inälvor. Du har ätit kamelnjure, kamellever, kamelpuckel. Vet du att man äter pucken? Den är typ bara fett. Och en gång jag tillagade kamellever, då har man ingen olja utan du använder pucken. Och det är som vitt fett som smälter. Så kan du steka resten i detta. Och det är en delikatess. Jag kommer ihåg i Saudi, den här kamellever och sånt var alltid slut nästan. Folk tyckte mycket om det. Men i alla fall. Kamelkött bryter wudu. Bryter kamelinälvor wudu? Om du nu äter kamellever eller kamelpuckel, kamelhjärta. Bryts din wudu? Eller är det bara köttet? För mannen frågade kött. Och han sa ja.
Det har inte nämnts. Det är bara kamel och kamelkött.
Bara kamelkött. Nej. Inshallah, den korrekta åsikten alla alam är att allt bryter wudu. Och man, hela allt från kamelen bryter wudu. Allt som man äter bryter wudu. Inälvor och kött. Varför? För att man nämner kött men man menar helheten. Och bevis på det är att när Allah subhanahu wa ta'ala nämner grisen att den är haram, så säger Allah inte el-khinzir, utan han säger lahmul khinzir, svinköttet. Men vi vet att huden och inälvorna och allting från grisen är haram. Men Allah säger lahm, så att det omfattar hela djuret. Okay? Och sen nämner också ulema att i islam finns det inte något djur där man skiljer på kroppsdelarna. Yani, hos till exempel vissa yahud som levde förr, så var det halal att äta djuret men inte äta dess fett, shuhum. De gjorde det haram på sig själva. Men i islam är det tillåtet. Det finns inget djur där en del av djuret är halal och en del är haram. Utan antingen är hela djuret halal eller hela djuret haram. Okej? Okay? Så kamelen har samma hukum, samma dom. Om du ätit kött eller ätit inälvor så ska du göra wudu. Tayyib, kamelmjölk. Om du druckit kamelmjölk ska du göra wudu. Anugil. Ja? Vad gör du om du dricker kamelmjölk i Somalia, Abdallah?
Ingen
wudu. Så, det är korrekt. Varför? För det är inte kött. Det är inte kött, utan det är mjölk. Och då säger ulema också, om man skulle göra smör eller något fett eller något sånt. Eller mjölken är, bryter inte wudu. Och de använder också hadith, då profeten Ali Islam sa till de sjuka människorna att dricka kamelmjölk. Och han sa inte till dem, gör wudu. Vilket han skulle ha gjort om det bröt wudu. Så kamelmjölk bryter inte wudu. Nam. Taib. Nam. En annan fråga som dyker upp när man räknar upp vad som bryter wudu, så brukar många reagera och bli förvånade över kamelkött. Varför kamelkött? Varför ska jag wudu om jag äter ett kamelkött? De förstår om du går på toaletten och så ska jag wudu. Men så bara, mitt i allting, du äter ett kamelkött. Då blir folk förvånade. Varför? Bryts wudu om man äter kamelkött och inte något annat kött. Vissa ulema, som Sheikh Albani, han nämner att det första svaret, det är att jag har inget svar. Nej, första svaret är jag har inget svar. Och att det är fel av en person att säga jag kommer inte agera på denna hadith eller vers tills jag förstår visheten bakom lagstiftningen. Yani al-hikma fi tashri'. Varför har Allah bestämt att kamelkött bryter wudu och inte lammkött? Alltså jag kommer inte praktisera hadithen tills jag förstår varför. Den utgångspunkten är fel hos en muslim. Utan en muslim har som utgångspunkt sami'na wa ata'na. Allah säger, profeten Ali som säger, khalas, vi accepterar. Och yusallimuna taslima. De underkastar sig totalt. Utan att veta visheten. För vi vet att Allah azza wa jalla han är al-hakim. Och att allting som Allah har lagstiftat är ut med vishet. Allah har inte förbjudit någonting positivt som vi är i behov av och som gynnar oss. Och Allah har inte heller förbjudit någonting som är eller han har inte tillåtit någonting som är skadligt. Så att vi vet att om Allah har påbjudit detta så är det för vårt eget bästa. Och att det finns en vishet bakom det. Taib. Och därför när man kommer och frågade Aisha radiyallahu anha, hur kommer det sig att kvinnan som haft sin period tar igen fastan men inte bönen? Ja. Hon kom inte med något logiskt svar. Hon sa bara, för att vi beordrades att ta igen fastan och inte bönen. Yes. Det är visheten. Profeten Aisha beordrade oss att ta igen fastan men inte bönen. Yes. Det är visheten. Sen kanske det finns visheter. Att det är svårt att ta igen bönen, lättare att ta igen fastan och så vidare. Fastan är en gång om året, 30 dagar. Bönen den är varje dag och så vidare. Men generellt hos sahaba så var det förankrat att det här är det som Allah och profeten har sagt, alaihissalatu wassalam, det är det vi gör. Vissa ulema har nämnt en hikma med varför kamelkött bryter wudu. Och det är haditherna om att kamelen, Allah azza wa jalla skapade kamelen från el-jinn eller shayatin. Taib. Eller att det finns en jinn med varje kamel. Taib, finns en shaitan eller jinn med varje kamel. Och vissa tolkar det ordagrant och vissa som Sheikh Uthaymeen nämner att det är att kamelen beter sig djävulskt. Yani den har vissa drag av shayatin. Den är väldigt upprorisk och stolt och kanske ibland våldsam och svår att ha att göra med och så vidare. Att det här är en egenskap från en shaitan. Okej? Okay? Och shaitan är från eld. Och eld släcks med vatten. Så därför ska man göra wudu när man ätit kamelkött. För det kan påverka människan. Att människan blir väldigt yani, stark och upprorisk eller kanske till och med högmodig och får vissa av dessa dåliga egenskaper. Och därför nämndes det också i hadithen att högmod och yani stränghet finns hos de som har hand om kamelen. Medan sakina och mjukhet finns hos fårahedrarna. Yani de som vallar får är mjuka och lätta människor. Och de som hela tiden dag in och dag ut har hand om kameler blir hårda och stränga. Så att därför gör man wudu för att då dämpa den här yani, vad säger man, el-harara och den här yani, egenskaperna som man kan få av köttet. Och vissa ulema har nämnt det här att det är också därför Allah azza wa jalla har förbjudit till exempel kött från rovdjur. För att människan tar åt sig vissa av de egenskaper från det kött man äter. Att personen då skulle bli väldigt, vad kan man säga, bestialisk eller djurisk om han äter det här yani rovkött från tiger och hund och lejon och så vidare. Allahu alam. Nästa hadith. Vem läser?
Den som tvättar ett lik ska göra ghusl och den som bär på det ska göra wudu. Ahmed, An-Nasa'i och At-Tirmidhi som sa att den hasan. Ahmed sa att det inte finns något autentiskt rapporterat gällande denna fråga.
Nej. I denna hadith så nämns det att man ska göra ghusl om man tvättat en död person och man ska göra wudu om man bär en död person. Och det finns ikhtilaf kring hadithen om den är sahih eller da'if. Och vissa ulema säger att den är hasan. Men Allahu alam, hadithen, även om man håller den att vara hasan, så tyder den på att det är rekommenderat att göra rusul om man tvättat en död person. Yani det är slutsatsen att det är mustahab. Det är rekommenderat att göra rusul om man tvättat en död person. Och det är rekommenderat att göra wudu om man burit honom. Och vissa ulema säger att det betyder att den som bär en död person mot begravningen för att sen be över personen ska ha wudu. Att det är det som menas med hadithen. Yani ska du gå och be över en muslim så ska du ha wudu. Du ska bära hans kropp och be för honom så ska du ha wudu. Och Ibn Hajar nämner en annan autentisk hadith. Han säger att Rasulullah alayhi sallallahu alaihi wasallam säger: "Laysa alaykum fi ghusli mayyitikum ghusl." Den av er som tvättat en död person behöver inte göra ghusl. För om ni tvättar en död person så ska ni veta att han är tahir wa laysa bi najis. Han är inte najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Så det räcker med att ni tvättar era händer. Och Sheikh Ibn Hajar säger att den hadithen är hasan. Taib. Så att det är inte wajib att göra ghusl. Och vissa ulema som al-Khattabi, han säger vad som menas med hadithen är om en person tvättar en person som är död och får najasa på sig. Han häller vatten och det skvätter orenheter på kroppen. Yani urin och avföring och liknande. Så ska han duscha. Att det är det som menas med hadithen. Wallahu alam. Och det berättas också från Ibn Umar att han sa: "Kunna nagsilu al-mayyit, fa minna man yaghtasilu wa minna man lam yaghtasil." Vi brukade tvätta våra döda och vissa av oss gjorde rusul och andra gjorde inte rusul. Yani det är mustahab, det är rekommenderat. Och det här är åsikten av Malik, Ahmed och Shafi'i. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Said.
Abdullah bin Abi Bakr radiyallahu anhu berättar att Allah sände ut sallallahu alaihi wa sallam skrev i det brev som skickades till Amr bin Hazm: "Endast den som är ren och vidröra Koran."
Fortsätt.
Malik, kedjan är motsall avbruten av och av An-Nasai med en samman under kedja och Ibn Hibban. Hadisen är malum, det vill säga den är defekt.
Ahsant, ahsant, masha. Den här hadisen tar upp den viktiga frågan om man måste ha wudu när man läser Koranen. Okej? Okay? Om man måste ha wudu när man läser Koranen. Och först och främst, den här hadisen är en del av ett brev som skrevs på profetens beordran alaihi salatu wassalam och skulle skickas till Yemen om jag inte har fel. Och det här brevet innehåller många bestämmelser. Och Ahlul Hadith har ikhtilaf i frågan om det här är sahih eller om det är daif. Okej? Okay? Och den här kedjan som är här, den är mursal. För att Abdullah ibn Abi Bakr, det var inte sonen till Abu Bakr as-Siddiq, utan till en annan Abu Bakr. Han är Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari. Han är en annan person. Okej? Okay? Från ett tabi'in. Så här har vi en tabi'i som då berättar om det brevet som profeten a.s. skrev till Amr ibn Hazm. Så att det finns här en kedja i avbruten mellan denna tabi'i och sahabi. Så denna kedja är mursal. Men många ulema, som Sheikh Albani, nämner att hadithen har flera kedjor som stärker den. Som gör att den är hasan. Att den är godtagbar. Och sen nämner också ulema att den här hadithen är en hadith som ulema har accepterat. Till exempel så säger Ibn Abd al-Barr om det här brevet: "Wa huwa kitabun mashhur 'inda ahli sir, ma'ruf ma fihi 'inda ahli al-'ilm." Att den här brevet är känt hos folket av Sira. Det är så känt att man inte ens behöver en kedja på brevet. Yani behöver ingen berättarkedja. لأنه أشبه التواتر. Yani det liknar tawatur. Yani det har nämnts från otroligt många källor. لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. Yani de lärda har accepterat det här brevet. طيب. Och det nämns yani liknande uttalanden från ulema att de accepterat det här brevet. Så alla alam, det vad som verkar vara korrekt är att det här brevet i alla fall är godtagbart. Okej. Okay. Och vad har vi då i det här brevet? Vi har detta påbud att endast en person som är ren ska röra Koranen. Och när man säger Koranen så menar man då de papper och böcker där Koranen är skriven. Och man kan kalla det för Koran och man kan kalla det för Mushaf. Men då sahaba på deras tid inte brukade skriva Koranen så hade de inte så mycket masahif som det finns på senare tid, utan man refererade till det som Koranen, det som reciteras. Tayyib. La yamassul Koran illa tahir. Den hadith tyder på att man ska ha wudu när man läser Koranen. Eller det är det som de flesta säger. De säger att denna hadith bevisar att det är haram att röra el-mushaf utan wudu. Och det här är åsikten av el-madahib el-arba'a. De fyra madahib. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Ahmed. Och det är också åsikten som tillskrivs alla sahaba. Och alla tabi'in typ. Att man måste ha wudu när man läser Koran. Eller när man rör el-mushaf. Okej? Okay? Och Ibn Qudama nämner i Al-Mughni beträffande sahabas åsikt: vi känner inte till någon som har en annan åsikt än från Salaf, förutom Dawud. Dawud al-Zahiri. Yani det är typ som ijma, nästan konsensus hos sahaba och tabi'in och imamerna att man ska ha wudu när man rör al-Mushaf. Och endast al-Zahiriya var på en annan åsikt. Och al-Zahiriya, som Dawud al-Zahiri och Ibn Hazm, säger att man inte måste ha wudu när man läser Koranen. Okej? Okay. Och det är även åsikten av vissa dhahiriya i den här tiden. Som As-Sun'ani, As-Shawkani. Och det är också den åsikten som Sheikh Albani säger att det inte är wajib. Det är mustahab, det är rekommenderat. Och det är makro att läsa Koranen utan wudu. Och även Sheikh Muqbil är på denna åsikt. Och de säger att den här hadithen är daif, den är svag. Eller de säger att om hadithen är sahih, endast den som är ren ska röra Koranen. De säger ordet ren kan betyda flera saker. Ordet ren kan betyda muslim. Endast en muslim ska läsa Koranen. Då behöver du inte ha wudu, om det är det som är betydelsen av hadithen. Varför? För profeten a.s. han sa: el muslim la yanjus. Muslimen är inte oren, han är ren igen. Så vad som menas, säger de, är att muslimen är ren. Så vad som menas är att endast en muslim ska röra Koranen. En annan tolkning är: du ska vara ren, att ordet ren, tahir, i hadithen kan betyda ren från najasa. Du ska inte ha najasa på dig. Det kan det också betyda. Eller du ska vara ren, du ska inte vara i janaba tillstånd. Det är också en synonym för ren. Eller du ska vara i wudu-tillstånd. Så det finns ihtimal, det finns chans att hadithen betyder allihopa. Och då säger vi sulema, då kan du inte dra slutsatsen och säga att det betyder du måste vara i wudu-tillstånd. Okej? Okay? Wallah alam. Men många lärda säger att om man ser ordet tahir i Koranen, att man säger inte tahir till exempel, så går det oftast tillbaka till att ha wudu, att vara i ett tillstånd av wudu. Och när man talar om till exempel om det skulle menas att endast en muslim ska läsa Koranen, då brukade profeten al-Islam inte använda ordet tahir för att prata om muslim, utan han använde ordet muslim eller mu'min istället att använda ordet tahir. Det är väldigt yani ovanligt och yani obefintligt att han använder ordet tahir för att yani byta ut det som en synonym till muslim. Wallahu alam. Utan det uppenbara man förstår av den är att man ska ha wudu. Okej, man ska vara i ett rent tillstånd då man läser Koranen. En annan, ett annat bevis som också diskuteras, det är versen från surat al-Waqia. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ett vanligt bevis som används bland al-awam på att man måste ha wudu när man läser Koranen. Men Allah alam, den korrekta tafsir på den aya är att versen handlar om al-lawh al-mahfuz, den bevarade boken i himlen, och att al-mutahharun i denna vers är al-malaika, att endast änglarna rör den förvarade eller förseglade boken hos Allah. Okej. Men Ibn Taymiyyah har ganska lång tafsir, och han säger även om denna tafsir är korrekt så kan man ändå dra slutsatsen av att man ska ha wudu när man läser Koranen. Baserat på att varför beskriver Allah änglarna med att de är mutahhar? Varför säger Allah inte bara att endast änglarna rör boken? Varför beskriver Allah änglarna med att de är rena? Eller renade? När de rör Lawh al-Mahfuz. Det är en indikation på att vi också borde vara i ett rent tillstånd då vi läser Al-Quran som är från Lawh al-Mahfuz och som är Kalamullah Azza wa Jal. Och han använder lite andra argument på att man ska ha wudu när man läser Koranen. Ja. Vi har lite andra punkter här som också är viktiga. Den här hadithen, som vi sa, är ett bevis på att man ska ha wudu när man läser Al-Quran. Men la yamassu al-Quran. Mass. Kommer ni ihåg ordet mass från förra lektionen? Lems, att vidröra med handen. Så hadithen handlar om att röra al-mushaf, att röra Koranboken. Okej? Okay? Och hadithen handlar inte om att läsa Koranen från sitt minne. Okej? Okay? Där finns det ittifak, yani konsensus på att det är tillåtet att läsa Koranen utan wudu från minnet. Om du inte rör Koranen. Okej? Okay? Du ligger i sängen och ska läsa ayatul kursi. Måste du ha wudu? Nej. Och du kan inte heller referera till den här hadithen. Den här hadithen har inte med den frågan att göra. Utan den här hadithen handlar bara om att läsa Koranen och att hålla i Koranen. Att röra den. Okej? Okay? Så att läsa Koranen från minnet är helt okej. Okay, även om man inte har wudu. Och vi kommer komma till nästa hadith att det ändå är rekommenderat. Men det är inte haram att läsa Koranen från minnet om man inte har wudu. Hadithen behandlar heller inte frågan om att hålla i böcker som innehåller Koran. Som tafsirböcker och översättningar och hadithböcker. Hadithen handlar inte om det heller. Utan den handlar om att hålla i Koranen. Som är arabiska från början till slut. Det är det den handlar om. Al-Mushaf. Att läsa en tafsirbok utan wudu är okej. Okay. Att läsa en hadithbok med Koranverser i är okej. Okay. Att läsa en översättning av Koranen är okej. Okay, utan wudu. Även om denna översättning skulle innehålla hela Koranen på arabiska. För du kallar det inte för mushaf, du kallar det för översättning. Okej? Okay? Så vad är det som är makro eller haram? Det är att läsa Koranen på arabiska, att hålla i mushaf utan wudu. Okej? Okay? Det är haram enligt de flesta ulema och enligt Sheikh Albani och vissa ulema makruh. Att hålla i Al-Quran utan wudu. Okej? Okay? En annan fråga. Idag med tekniken så kan man ha Koranen i mobilen. Att läsa Koranen för mobilen. Måste man då ha wudu? Du sitter och läser Koranen för mobilen. Måste du ha wudu? Nej. Och det är det som Sheikh Fawzan och vissa ulema nämner. Att den är inte mushaf. Du kallar inte din mobil för mushaf. Okej? Okay? Men samtidigt nämner de att om det finns en mushaf är det alltid bättre att läsa från en mushaf än att läsa från mobilen. För som ulema nämner att läsa från en mushaf och att kolla i en mushaf i sig själv är en ibada. Okej? Okay? Medan att hålla i mobilen inte är en ibada. Men att läsa Koranen är ju ibada som du får belöning för. Men att läsa en mushaf är bättre. Tayyib. En annan fråga som också har diskuterats. Vi säger att man ska ha wudu när man håller i Koranen. Vad säger ni om barn? Barn som inte är könsmogna. Som går på koranskola eller ska lära sig Koranen hemma. Ska man säga åt dem att göra wudu? Eller är det lugnt? Okej, okay. Om de håller Koranen utan wudu, är det haram?
Nej,
det som Sheikh Uthaymin nämner är att det är, han säger vi beordrar dem, vi ser åt dem att göra wudu, men vi tvingar dem inte. Varför? För de är inte mukallafin. De står inte till svars för deras gärningar. De får ingen synd på sig om de skulle läsa Koranen utan wudu. Men att man ändå uppmanar dem till detta. Och det nämns också att det kan vara en mashaqqa, det kan vara en svårighet. Tänk dig du har en koranlektion med 50 barn här. Du säger, ja, nu ska vi börja, alla går göra wudu. Vad händer? Jag var glad om de är tillbaka inom en timme. Eller hur? Och det är inte helt blött och kaos. Och, så att om det är för svårt, komplicerat, det är inte ett måste. Okej. Okay. Och därför nämner också här ulema som Sheikh Salah al-Sheikh att man i många länder valt bort att ge barnen en koran. Utan istället man ger dem en loha, man ger dem en tavla där de får skriva ner sin dars. Så att de inte ska hålla i koranen, de håller i sin loha, i sin tavla. Vilket också har en väldigt bra nytta. Med att de här barnen får skriva sin dars. Sudda, skriva. Och då sätter sig darsen i huvudet. Det är bland det bästa sättet att lära sig Koranen är att skriva ner den. Om och om igen. För att subhanallah, ibland du ser nästan bokstäverna framför dig. När du har skrivit den om och om igen. Så att även för er som är äldre så är det ett bra sätt att lära sig på. Tayyib, en annan fråga. Det är inte tillåtet att hålla i el-mushaf utan wudu. Vad säger ni om att ge el-mushaf till en kafir? Inte tillåtet. Bara så där. Finns ingen tafsil i frågan.
Mm. Ja? Det finns väl en hadith om att de inte ska annan
hadith.
Ska du se kanske?
Tayyib, profeten Al-Islam skickade brev till kuffar med koranverser. Vad säger du om det?
Det
var inte mushaf. Det var inte hela mushaf. Det fanns annan kalam där i. Men vissa ulema nämner också att om det är dawa syfte så är det okej. Okay. Men det är ju sällan man ger en mushaf till en kafir. Det skulle vara om han är arab, yani. Okej? Okay? Och inte muslim. Men annars så ger man ju en översättning av Koranen. Det är typ det man gör i 99,9% av fallen. Att han får en översättning. Och då säger ulema att det är okej. Okay. Det är tillåtet att ge en icke-muslim en översättning av Koranen. Om han är intresserad av islam. Ja, de nämner det här kriteriet. Han är intresserad av islam. Inte att du tar en kartong med Koranen och delar ut i centrum till vem som helst. Och sen du hittar hälften i papperskorgen. Utan personen säger, jag skulle vilja läsa Koranen. Jag är intresserad av islam och så vidare. Då kan man gå och köpa eller hämta en koran till den här personen. En översättning. Yani. Och det finns alhamdulillah också nu översättningar utan arabisk text. Vilket är bäst. För att han får bara den tolkningen på engelska till exempel av koran. Så alhamdulillah då har du sluppit detta. Sheikh Bassam nämner också att denna hadith bevisar att vi muslimer ska högakta och ära koranen. Vi ska högakta och ära koranen. Det är inte som vilken bok som helst. Det är inte som att du läser en roman och sen läser Koranen. När du läser Koranen, du ska ha wudu. Vilket bevisar att den är speciell, den är unik. Okej? Okay? Så att Koranen ska, säger Sheikhen, respekteras. Den ska högaktas. Han säger, du läser inte Koranen vart som helst. Inte bara att du läser den med wudu. Du läser den inte vart som helst. Han säger, du sitter inte och läser Koranen på en plats där folk lyssnar på musik. Någon sitter bredvid dig och röker till exempel. Det är respektlöst mot Koranen. Han säger också, du lägger inte Koranen mushaf bredvid bilder. Det är respektlöst. Idag någon kanske lägger Koranen under tvn. Och sitter och kollar på massa musik och skräp på tvn. Det är respektlöst. Lägger Koranen under massa böcker. Slänger den på golvet. Respektlöst. Koranen ska upphöjas. Han nämner också den som har koranverser på väggen. Bredvid massa bilder och sånt. Han säger också respektlöst. Och hela frågan om att ha koranverser på väggen är en annan fråga. Det är inte alls rekommenderat att ha korantavlor på väggen. Ingen alim har sagt att det är rekommenderat. Utan de talar om det är makro eller bid'a eller haram. Det är de typ åsikterna som finns. Och profeten Al-Islam sa, vi har inte blivit beordrade att täcka väggen. Yani att täcka och klä våra väggar. Så att ha koranen på väggen är inte alls sunna. Och vissa säger att det är, som vi sa, en invasion eller makro eller haram. För det finns också imtihan. Yani att man kränker koranen. Som Sheikh Uthaymin nämner att en person har koranen på väggen och så sitter han och syndar. Sitter och dricker alkohol, sitter och röker på eller någonting. Och han har koranen på väggen. Det är respektlöst. Så koranen ska respekteras. Det är en väldigt... Det är den mest unika boken som finns. Det är Kalamullah. Och den ska upphöjas. Och därför nämner också ulema hadithen där profeten a.s. förbjöd att man reser med Koranen till Darul Harb. Ett land eller krigstillstånd. Och de nämner al-illa. Orsaken är att Koranen kan hamna i fel händer. Och sen kan den vanäras. Fienden tar Koranen, slänger den och så vidare. Som nu du ser vissa videos på YouTube. De står och eldar Koranen och så vidare. De ska göra koranbål och gör såna här kränkande saker. Det är fel. Och det ska inte ske. Ja. Så när man läser Koranen ska man ha wudu. Och även om man tycker att den andra åsikten, den är stark, Ibn Hazm säger och Fulan säger, Sheikh Albani säger, alla ulema är överens på att det är rekommenderat att ha wudu när man minns Allah subhanahu wa ta'ala. Så khurujen för att undvika al-khilaf, ha alltid wudu när du läser Koran. Och det enda undantaget är kvinnan som har sin period och inte kan göra wudu. Hon kan inte göra wudu. Khalas. Då så sa profeten al-Islam, din period är inte någonting du kan rå över. Gärna gör det som man gör i hajj förutom att du inte gör tawaf. Jag vill säga att du kan läsa Koranen, du kan göra allting för du kan inte gå och duscha eller göra wudu. Så du får läsa Koranen. Och det kommer vi tala om senare i boken inshallah. Ja. Även om kvinnan har sin period så får hon hålla i al-mushaf. Enligt många ulema. Och det är inshallah den korrekta åsikten. För hon kan inte rena sig. Och islam kräver inte mer av människan än vad hon kan. Okej. Okay? Och vissa ulema säger att om hon läser hon ska ha handskar eller vända med en penna och så vidare. Men även om hon inte gör det så är det inshallah okej. Okay. Vi kommer komma till det senare i boken. Vi ska ta en till hadith idag. Som är relaterad till ämnet. Hadith Aisha radiyallahu anha. Vem läser? Kort hadith. Nej. Hadith Aisha radiyallahu anha att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade nämna Allah i alla hans tillstånd. Och den finns då i Sahih Muslim och den finns muallaq i Sahih al-Bukhari. Ja. Tayyib. Hasir Aisha radiyallahu anha kana Rasulullah alayhi salatu wassalam. Vad har vi sagt att det här tyder på? Al-istimrar. Det betyder kana, yani någonting han brukade göra. Göra som en rutin eller ofta. Kana Rasulullah alayhi salatu wassalam yadhkurullah. Han brukade minnas Allah. Och han nämner ulema som Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah att minnas Allah, dhikrullah azza wa jall kan vara på tre olika sätt. Ett, dhikrul qalb, att minnas Allah med hjärtat. Två, dhikrul lisan, att minnas Allah med tungan. Och tre, dhikrullahi bi al-af'al, att minnas Allah med sitt agerande, med sina gärningar. Taib, att minnas Allah med hjärtat. som att reflektera över Allahs skapelse, Allahs storhet, att känna rädsla inför Allah. En person ska synda, han är rädd för Allah. Det är att minnas Allah. En person älskar Allah med sitt hjärta och tänker på kärleken till Allah, han längtar efter Allah. Det här är vikr med hjärtat. Okej? Och sen har vi vikr med tungan. Och det är det vanligaste benämningen när man talar om vikr, att man syftar på den vikr som görs med tungan, som att säga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Och det omfattar också istighfar, att läsa Koranen, att lära ut kunskap, påbjuda det goda, förbjuda det onda. Allt det här faller in under vikr eller lisan, att göra vikr med tungan. Och sen har vi vikru bil arkan, att göra vikr med ens kropp och ens agerande. Och då säger sheikhen, som till exempel att göra sujud och rukur. Det är också en form av vikr, en ta'zim till Allah Azza wa Jal. Att göra sujud och rukur. Vilken av dessa tre vikr är det Aisha här syftar på? Billisan, na'am. Det är, som ulema här nämner, med tungan. Att profeten alaihissalam brukade minnas Allah med tungan i alla hans tillstånd. Men en annan fråga. Vilken av de här tre vikr är bäst? Vikr med hjärtat, tungan eller kroppen? Abdallah, vad säger du? Ahsant, ahsant. Asabt. Nam, den bästa vikr är den man gör med hjärtat. Det är al-asr. Nam, ala bi vikr illahi tatma innu al-qulub. Grunden till vikr är hjärtat. Och profeten alaihissalam, när han minns Allah med tungan, så gör han det också med hjärtat. För att, vad händer? Många människor kan göra vikr med tungan och hjärtat är helt borta. Han sitter och säger någonting, han vet inte ens vad han säger. Han säger subhanallah, subhanallah, subhanallah. Som tyvärr i många moskéer, de gör vikr tillsammans och folk har såna radband och jag tror inte alls de fattar vad de säger för någonting. Eller hur? Utan Sheikh Uthaymeen talar här om den vikr som gynnar är den där man blir en bättre människa. Du blir påverkad. Att när du sitter och säger subhanallah efter bönen, att du tänker Allah är upphöjd över alla brister. Alhamdulillah, Allah är lovprisad för hans namn, hans egenskaper, allt gott han har gett oss. Tackar Allah Azza wa Jal. Du känner tacksamhet. Du säger det här 33 gånger, det kommer påverka dig. Hänger du med? Men att du bara rabblar upp det och sen går därifrån. Allah alam. Men Rasulullah s.a.w. brukade minnas Allah med hjärtat och tungan och kroppen i alla hans tillstånd. Nah. Här nämner då Aisha radiyallahu anha att han brukade minnas Allah i alla hans tillstånd. Och då säger ulema att det här bevisar att man inte behöver ha wudu. Man behöver inte ha wudu när man minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och då nämner hadith ibn Abbas att då profeten alaihissalam vaknade upp på natten, så läste han de 10 sista ayah från surat Ala Imran innan han gjorde wudu. Innan han gjorde wudu. Och då så säger Imam al-Bukhari kapitlet att läsa Koranen efter att man tappat sin wudu. Så det är tillåtet att läsa Koran utan wudu, som vi nämnde, men då utan att röra mushaf. Och att göra dhikr utan att ha wudu. Men ulema nämner här i alla hans tillstånd, det finns också undantag. Som till exempel då en person uträttar sina behov. Då gör man inte dhikr med tungan. Då man sitter på toaletten så gör man inte dhikr med tungan. Men att minnas Allah med hjärtat är alltid tillåtet. Det är alltid tillåtet. Och som Ibn al-Qayyim säger, om Allah skulle förbjuda oss från att minnas honom vid vissa tillfällen, så skulle det vara att Allah förbjuder oss med någonting som vi inte kan. Någonting som vi inte kan göra. För den som verkligen älskar Allah kan inte sluta minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så det skulle vara att Allah påbjuder oss med någonting omöjligt. Om Allah säger ni får inte minnas mig med hjärtat i toaletten till exempel. Det skulle vara att Allah förbjuder oss för någonting som vi inte kan uppfylla. Men Denna hadith bevisar att det är tillåtet att minnas Allah i alla ens tillstånd. Men det är bättre att ha wudu då man minns Allah. Och Sheikh Albani talar om detta i sina fatawa. Han säger haditherna då en man gick förbi Rasulullah a.s. och gav honom salam, och profeten a.s. väntade med att hälsa tills han uträttade sina behov och gjort wudu. Och en annan hadith, tayammum. Och sen säger han, jag ogillar att minnas Allah i ett orent tillstånd. Så han brukade minnas Allah utan wudu, men för det mesta hade han wudu och ogillade att minnas Allah i ett orent tillstånd. Och då säger Sheikh Albani, el-Khulasa, att det är alltid rekommenderat att ha wudu då man gör dhikr och läser Koran och så vidare. Det finns inget snack om saken. Det är bättre. Okej? Okay? Att ha wudu då man gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Och den här hadithen lär oss också en annan viktig sak avslutningsvis. Det är att vi muslimer ska ta efter våran älskade profet alayhi salatu wasalam, och vi ska också vara från dem som minns Allah mycket. Adh-dhakirin Allah kathira. De som ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala. En man kommer till profeten alayhi salatu wasalam och säger att islams lagar eller regelverk och de här sunna gärningarna är mycket. Han sa, ge mig någonting litet jag kan hålla fast vid. Någonting enkelt. Inte för mycket. Någonting enkelt som jag kan praktisera. Och då fick han rådet av profeten alayhi salatu wasalam att alltid låta sin tunga vara fuktig i att minnas Allah. Genom att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är en ibadah som är enligt många av ulema den bästa ibadah. Att göra dhikr. Enklaste. Kräver inte att du har pengar. Kräver inte att du är moskén. Kräver inte att du är stark. Kräver inte att du är en sheikh. Vem som helst kan göra dhikr. När som helst, eller hur? Enkelt. Och belöningen är enorm. Då man minns Allah subhanahu wa ta'ala. Så att en enkel dyrkan. Och vissa ulema säger som vi sa att det är den bästa. Och vissa ulema nämner som Ibn Qayyim. Att all dyrkan egentligen går tillbaka till att minnas Allah. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till Musa? Wa aqimis salata li dhikri. Förrätta bönen så att du kan minnas mig. Så varför ber vi? Är det rörelserna? Nej, det är att minnas Allah. Att göra dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Är det inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah? Det blir stabilt, du blir stark. Många idag klagar över wiswas, shaitan, de blir svaga i sin din. Och Allah heter att göra dhikr på ett korrekt sätt och ständigt låta sin tunga vara fuktig i att minnas Allah är en av de starkaste orsaker till att bli fast på religionen. Varför? För Allah säger, med mycket dhikr blir hjärtat lugnt, stabilt. Och om hjärtat är stabilt blir ditt agerande och allting blir stabilt. Så du blir stabil i din din av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och det skyddar från en shaitan. Som liknelsen som Zakaria alayhi salam gav till Ben Israel. Att liknelsen av den som minns Allah är som liknelsen av en person som är jagad av fiender. Och tar flykt i en borg. I ett fort. Och så sa han, tror ni fiender kan komma in? Och så sa han, samma sak är det med den troende och shaitan. Att den som minns Allah ständigt, han är som den här personen som är inne i fortet. Fienden står utanför, han är helt trygg. Men den som släpper dhikr och blir gafil, inte minns Allah azza wa jal, det är som att han säger till shaitan, ahlan wa sahlan, välkommen. Så genom att göra mycket dhikr så flyr och sticker shaitan. Så mitt råd är att man gör mycket dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Speciellt morgon och kväll, efter bönen, då man äter, då man går in i toaletten och så vidare. Och generell dhikr ständigt, mycket istighfar. Och inshallah det kommer att stärka dig och gynna dig i din vardag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.